Super Marki. Där är det borta och köpa ägg för Steinek. Han gick på Ica.
Ägg.
Han var borta i alla fall. Vilken drag.
Kan vi konstatera att det var en hel matkasse han fick ihop där, tror jag. Det var vilken straff. Wow, Malte Lundmark.
Och nu börjar målen ramla in, så det gäller att köra full pung.
Gör inte Samuelsson mål, då är det VM-guldet Finlands. Samuelsson. Missar! Finland vinner VM-guld i Riga. I och med att man tar det för första gången i historien.
Hej alla kära innebandyvänner, nu är det dags för Plastpodden säsong 2. Kul att ni vill vara med. Jag hoppas att ni kan avsätta några minuter för att lyssna på lite innebandysnack. Det här kommer att bli ett första avsnitt där Patrik Åhman och Mikael Hill och Ketil Kronberg kommer att gästa. Förutom det så kommer vi bjuda på en inblick i vad som har hänt under säsongen så här långt, de stora snackisarna. Och dessutom så kommer ju då Hill att få kommentera landslagsuttagningen på här sidan. Vi kommer att fokusera på damlandslaget väldigt mycket under nästa vecka. Och dessutom så är det ju ett VM som stundar, så det är ju fullt naturligt att vi kommer fokusera mycket på det. Men för att starta podden så tänker jag som så att jag ska förklara vad anledningen är till att jag dröjt till att den här drar igång först i mitten på oktober, nästan slutet. Det är så att jag länge velade om jag skulle ta en samarbetspartner till den här podden, men har valt istället en annan väg att gå. Det är så att jag kommer att göra den här podden som ett välgörenhetsprojekt. Detta är då med tanke på att under vissa månader så genomförs det många bra kampanjer för välgörenhet. Till exempel nu under oktober månad när det rosa bandet är dominerande. Detta gör att jag under oktober månad kommer att skänka 50 kronor för varje 1000 lyssnare som lyssnar på det här avsnittet och alla andra avsnitt tillsammans då under oktober månad. Vill ni vara med på den resan så kan man skänka pengar direkt till Rosa Bandet. Det är fullt frivilligt såklart, man behöver inte om man inte vill. Men jag har gjort en hashtag som heter Rosa Bandet innebandy om man skulle vilja göra det som någon form av sammanhang. Det är absolut inget måste, utan det är helt upp till var och en om man känner för det. Till dagens första avsnitt så är det som så att min radarpartner, får vi kalla honom, de senaste åren, Patrik Åhman, kommer att gästa. Han börjar vi med. Han har ganska starka åsikter om AIKs säsongsinledning bland annat. Varför Kim Nilsson verkligen är i landslaget. Och dessutom så är förbundskapten Mikael Hill på plats för att ge oss sin syn på hur man tar ut ett landslag och vad som är problematiken där och vilka spelare som har kritiserats och hur han resonerar kring de uttagningarna. Sen, Ketil Kronberg har varit på jakt på efter innebandyblad den senaste tiden, lite ironiskt nog, och han kommenterar hur det är att bara kunna spela innebandy med ett blad. Dessutom, för att vi ska få en inblick i vad faktiskt hänt den senaste veckan, så bjuder vi på ett svep om vad som hänt innebandyveckan senaste som gått. Så varmt välkomna, Plastpodden säsong 2 rullar igång här. Falun dundrade på likt Johannes Larsson hade gjort i ett galtlopp i Gladiatoren, och Helsingborg som hade startat säsongen riktigt bra sprang in i hårdrocksbandet från Jarlas Arena och vips så var självförtroendet naggat. Storvreta flyter med och laget som tillsammans med Växjö hänger på Falun i toppen. En rejält möglad frukostmacka till Pixbo som verkar vara enda laget som inte lärt sig att fylla i laguppställningen så att folk som följer innebandy kan se kedjorna. Skärpning för tusan! Matteo Jendrisak vann årets center förra säsongen och har enligt reporterna käkat dynamit hela sommaren. 5 poäng resulterade det i just stackars AIK som läcker värre än ett trasigt durkslag. Ketil Kronberg verkar ha lagt letandet efter flera antika blad bakom sig. Han stod för 3 mål och en assist inför de 1246 personerna på plats, som enligt Peder och Alexander Bodens pappa Hasse Andersson lät så här. Men det hjälpte inte. Trots 90 mil i bussen så kunde en annan lusekofta sno showen då Daniel Jidske avgjorde på straff. Örebros smekmånad är över och Jönköping puttade Örebro vidare ner för ravinen när de vann nykomlingsmötet med 10-3 i Närke. Thorengruppen är inne i den klassiska andra säsongen och ligger fortfarande sist efter det att Niklas Nordens snåla smålänningar bara bjöd på tre kassar bakom världens bästa målvakt Erik Åsnen. Och Höllviken slog Sirius på bortaplan med 6-2 och Sirius, trots förstärkningen det som Joakim Olsson, så går man fortfarande tungt för Uppsalas andra lag. På damsidan är det trångt i toppen. Kais Mora fortsätter att vinna och kunde enkelt stöka av Malmö i den baltiska hallen. Inte ens en comeback av den före detta landslagsmålvakten Beverly Smedenäs kunde rädda skåningarna då Mora gjorde 4 mål i matchens 6 första minuter. Andres segersvit stannade på 7 efter att Sofia Joelsson gjort 3 mål på ön och skjutit Iksu till seger. Umeålaget med 9 landslagsspelare i truppen ligger fortfarande bra bit efter toppen. Pixbo är fortsatt riktigt bra som väntat och kunde enkelt slå Tälje med 11-6. Täby spelar kanske roligast i landet just nu och mest kul då Louis Wikström och Mårköp som gjorde 4 poäng vardera i segern mot Rönnby. Backen Mårköp toppar poängligan med 25 poäng på 8 matcher och verkligen toppat formen inför VM i Bratislava som börjar den 1 december. Nyförvärvet Julia Kroned från Tyresö Trollbäcken fortsätter att imponera. Hon snittar 2 mål per match och vilket gör att hon leder skytteligan i SSL. Patrik, vad är läget?
Tack bra Lars. Trevligt att jag får gästa din podcast igen. Det är alltid lika härligt på något vis.
Du saknar väl alltid min nasala stämma när det blir Stockholm så.
Ja, jag tänkte att jag skulle ge mig på den i den här gången. Men ja, när du är inne på det så, ja, det låter ju precis lika förkyld som alltid.
Som att man har konstant 2 stycken tamponger i näsan.
Ja, eller något liknande. Ja.
Du, SSL-starten, hur ska du börja podda? Du måste ju svepa igenom lite grann SSL, vad det är som har hänt. Vad har du för stora grejer som du reagerar på så här långt?
Ja, men jag reagerade framförallt, kan jag säga, inledningen då på Örebros framfart tidigt på säsongen. Sen så har ju de kanske lite grann, det har gett med sig lite grann och man har gått tillbaka lite i den komet, kan man väl säga, start de hade på den här säsongen och åkt på pumpen några matcher i rad här nu och dalar därmed också i tabellen. Men annars så tycker jag att det ser ganska ut som det är de lagen som vi trodde på förhand skulle finnas där uppe. Det var ju lite tveksamma starter på Växjö och Mullsjö. Fållen och Storvreta är ju där uppe, men Växjö och Mullsjö var lite frågetecken tycker jag, men nu återfinns de ju på 3:e och 5:e plats, så att, ja. Och Linköping som på förhand också snackades om som en liten sådär, vad har vi Linköping någonstans i år då? Ja, hittar vi ju på en 4:e plats. Så de har också tagit sina poäng på något vis. Så nere i botten tycker jag vi egentligen kan lyfta Sirius som för mig är ett litet frågetecken. Jag vet inte riktigt vart man har dem och de blandar och ger och spelar helt okej och riktigt fin innebandy stundtals. Och mellanåt så ser det riktigt, riktigt bedrövligt ut som mot AIK till exempel.
Men om vi håller fast, vi gjorde ju matchen premiären där mot när Sirius mötte Falun. Då kändes ju Sirius som att de hade något ganska bra på gång. Vi kollade igenom laget och sa att det såg ju faktiskt riktigt starkt ut, betydligt starkare ut än vad det gjort på länge.
Ja, precis. Och det är det jag har hållit fast att, och tyckt och trott att de verkligen ska kunna hitta rätt. Men att döma efter 7 spelade matcher med 5 inspelade poäng så är det ju en urusel start. Och jag hoppas ändå någonstans att de kan hämta sig. Och, ett annat lag som är faktiskt inblandat i botten är AIK som har stått för en bedrövlig säsongstart, måste jag nästan säga.
Utveckla gärna det lite grann.
Ja, men det gör jag gärna. Alltså, AIK pratade ju jag väldigt nyfiket med under upptaktsträffen och undrade hur man skulle och vad man framförallt hade gjort åt det läckande försvarsspelet. Man hade ett försvar förra året som slog alla tiders rekord. Man släppte in 213 mål förra året. Det är inget annat lag som någonsin tidigare har gjort i den högsta serien. Visst, det var utökat med några omgångar förra året, men det ger fortfarande ett fasansfullt snitt på insläppta mål var 6,65 mål per match. Det är bedrövligt. Om man då tittar på de här, ja, men då ska jag bara gå till de här inledande 7 omgångarna nu. Ja, man släppte in 51 mål på 7 spelade matcher. Ger ett snitt på, det är alltså 7,3 mål per match om man fortsätter på det här sättet. Mm. Och då har man ändå, alltså bara för att ta ett exempel, man vinner då mot Sirius med 13 gjorda mål. Man är överlycklig i AIK att man har gjort så mycket mål. Men det känns som att man glömmer bort att man släpper in 8 mål i den matchen. Man kommer till en ny match, matchen efter mot Linköping. Och det pratas på förhand om att man tar med sig att man har gjort så mycket mål i matchen före, det vill säga den mot Sirius. Och så åker man ner till Linköping och torskar med 9-3. Det är liksom 13 mål i ena matchen, 3 mål andra matchen. Men den konstanta saken är ju att laget släpper in alldeles för mycket mål. 8 respektive 9 mål de senaste 2 matcherna. Ja, det är ju under all kritik. Och jag tycker att det finns liksom en avsaknad av självkritik också i det där. Att bara se till, vi har så fröjdigt och fint anfallsspel. Vi tänker inte på vårt försvarsspel. Och det är alldeles uppenbart att det är det som straffar laget hårdast. Nej, jag tycker att man måste börja se sig själv i spegeln lite grann där och se vad man kan göra åt det.
Jag antar att du som gammal AIK-spelare, har du mycket kontakt med gamla spelare som du spelar med? Vad säger de liksom? För på eran tid var det ju, nu var ju du förvisso målvakt och de många landslagsbackar och många kvalificerade backar. Men vad säger ni till varandra om dagens AIK? För nu känns det som att det enda som handlar om är att Stefansson gör mycket mål. Men förutom det, vad har AIK?
Nej, precis. Nej, det är inte riktigt att vi gamla AIK sitter på super och skrockar om hur bra det var på förr. Men jag var faktiskt och tittade mot Sirius och någon till från den gamla organisationen var naturligtvis där och tittade och sådär. Nej, men det andas ändå entusiasm. Det är ett lag som tycker sig själva slå ur underläge. Jo, men det gör man ju absolut. Och kanske än viktigare då tycker jag att kunna sätta det där försvarsspelet. Jag menar, AIK har väl alltid varit kända för att ha ett tight, tufft, defensivt, en defensiv mur, ett shit där man verkligen kan vila på ett tryggt och bra försvarsspel. Men det är ju som helt som bortblåst och det är klart att man blir ledsen och bedrövad över att se något dyrt.
Ja, är det till och med så att, ja, ledsen, jag reagerar på det lite grann.
Men det är klart, alltså, en klubb som man har varit med i närmare 10 års tid och byggt upp, det är ju bara en del av all framgång som av den här framgångssagan AIK som jag har varit med i. Men det är ju så många andra som också har chippat in mycket energi och engagemang i att AIK ska vara ett topplag, AIK ska vara bra, AIK ska vara att räkna med, AIK ska vara respektingivande, AIK ska, ja, det står för så otroligt mycket för mig, men idag gör inte laget det och det är klart att man, ja, blir lite ledsen.
Men kan inte det ha att göra lite grann också? Nu vill jag inte hänga ut Mange Jäderlund, men Binges känns ju som att han står för en så här lite rock'n'roll innebandy som Täby hade förr. Nu hade väl de helt okej försvarsspel också, men att det ska vara lite rock'n'roll, är det hans fel?
Jo, men hur mycket rock'n'roll kan det vara? Alltså jag menar att åka ur är inte så jävla rock'n'roll.
Nej,
så att jag menar, till vilket pris vill man spela rock'n'roll innebandy och fröjd i anfallsinnebandy? Och som sagt, med facit i hand, de blandar och ger 13 mål i ena matchen, 3 mål i andra matchen. Det är inte rock'n'roll för mig.
Och de är dessutom inblandade rejält i bottenstriden. Det är ju Jönköping och att Sirius har gått så pass dåligt som egentligen räddar dem från att ligga på nedflyttningsplats just nu.
Ja, det är det ju absolut. Så det krävs ju en rejäl uppryckning och ja, plus minus statistiken är ju, ja, den kommer inte heller att hjälpa dem som det ser ut just nu i alla fall. Det är bara Torén som är sämre, som gör, ja, skrämmande lite mål kommer man att säga.
Hur allvarligt är det för Stockholms innebandyn om det skulle vara ett SSL utan Stockholmslag?
Ja, men det är väl, jag skulle säga att det är direkt avgörande att ha ett elitlag, ha någonting att sträva efter. Sen så har ju Stockholm visat sig vara ett distrikt som har svårt att locka till sig talanger till en klubb som får liksom stå för hela Stockholm på något vis. Utan där har det ju varit så att man fokuserar på sin egen förening, man jobbar hårt för att nå framgång lokalt, och lokalt menar jag då att man kanske, ja, tillhör en förortsklubb eller så, och man jobbar väldigt hårt för att nå framgång med den istället för att försöka på individnivå nå ett elitlag som då i det här fallet är AIK.
Mm. Det känns ju som att AIK inte är på riktigt rätt väg. Men om jag vänder på frågan så då. Kan det vara så enkelt att de har tappat en landslagsmålvakt som gjorde de avgörande räddningarna? Nu säger jag inte bara att det är du som är försvunnen. Men hur mycket är målvaktsposten och hur mycket är det att det är dåligt försvarsspel?
Jag skulle säga att det är en kombination. Absolut inte att det faller någon total skugga på målvakterna. Man har ju verkligen jobbat med och värvat in och försökt liksom hitta lösningar på målvaktsfrågan i AIK. Och till mångt och mycket så har man ju fått in duktiga målvakter. Utan det här är ju ett kollektivt kollaps där man inte kan spela försvarsspel. Det är alldeles uppenbart. Och då kommer, även om de själva giva, tycker att de är med i matcherna och tycker att de sticker iväg i slutet av matchen. Och man kan ha mycket undanflykter som helst på varför det blir mycket mål i en match. Men likförbaskat, okej att släppa in i en match som lag eller som målvakt är 3 mål. Det är okej, då vinner du matchen.
Och då kommer ju den givna frågan. Har de ringt dig?
Nej, det har de inte gjort. Och det kommer de heller inte att göra. Och jag kommer heller inte att ställa upp. Så att, jag tror att det är ett onödigt samtal.
Mm. Jag tänkte att vi ska ta lite målvaktssnack där när vi är lika inne på det. För det kom en landslagstrupp nu här i förra veckan. Och du var inne på någonting när vi gjorde finkampen. Att det är alltså 4 målvakter som man rullar på i landslaget. Kan du utveckla det lite grann? Alltså, vad är det som gäller för målvaktsposten inför nästa VM som kommer då, nästa år?
Ja, men det som Mikael Hill har kommit in och gjort väldigt, väldigt bra, det är att han har kommit in med ett tydligt ledarskap just när det kommer till målvaktsposten. Att han har berättat för de här 4 målvakterna det handlar om, det vill säga Johan Rehn i Falun, det är Viktor Klintsten i Storvreta, det är Jonathan, ska jag säga rätt här nu? Tidigare Paulsson, numera Edling va? Jonathan Edling i Helsingborg och... och så har vi då Måns Parsjötägg ner i Dalen. Det är de 3, det är de 4 som har testats i de här sammanhangen. Och där väljer man då att vara tydlig mot dem och säga att det är ni 4. Ni kommer att få chanser längs vägen fram till VM 2018. Och nu känns det också som att man provar dem i lite olika konstellationer. Där både Viktor och Jonathan som man tar ut i det här fallet då, får prova att vara med varandra och man även tittar på den, för det handlar lite grann om kemi också, vilka målvakter man tar med sig. Ska det vara 2 målvakter som är framåt, som verkligen verkligen konkurrerar, eller vad man ska säga, rent om en första målvaktsplats, eller tar man med sig en målvakt som verkligen går för första spaden och en annan målvakt som ändå finner sig i att vara andra målvakt på ett annat sätt. Det blir väldigt, väldigt spännande att se vad de väljer till slut. Den här gången har man valt Jonathan Edling då och Viktor Klintsten, och det är ju 2 riktigt, riktigt bra målvakter, även om jag håller Johan Rehn som nästan den bästa just nu.
Vem ska då, om det hade varit en VM-uttagning idag, vem hade varit den andra av de 4?
Den andra hade varit Viktor Klintsten.
Viktor Klintsten.
Ja, det är 2 målvakter som på senare tid har visat även i klubblagen då, att man kan vinna titlar för sin klubb. Och det är jätteviktigt.
Mm. När du har sett landslagstruppen då, vad reagerar du mest på när du har sett den?
Ja, bra fråga. Men det man kan konstatera, det är egentligen att man fortsätter prova nytt, jag vet inte. Jag är ju lite allergisk mot det där. Det får inte bli för mycket prova, prova, prova. Sen så har vi en ny förbundskapten som måste få prova också och försöka sätta sin del i det hela. Det blir ju naturligtvis intressant att se både Gustav Fritzell och Nilsson då från Helsingborg och se vad de kan mäkta med i ett sånt här sammanhang. Men fortfarande känns ju inte som idag i alla fall. Någon av dem är VM-spelare 2018. Möjligtvis Nilsson.
Ja. Just det där att man tar ut många. Nu kommer jag ha med Micke Hill i det här avsnittet, så om du säger någonting då kan jag vända det mot honom ganska snabbt. Men de här som är i Schweiz, om vi går igenom lite snabbt då. Martin Östholm, dåligt VM i fjol, det tror jag båda är överens om, och hade ju en knackig säsong, men har han spelat upp sig så mycket i år, tycker du, så att han ska vara med i år?
Martin Östholm har haft det jättetufft tycker jag på senare år, och lite skador och lite sånt som har ställt till det för honom i hans utveckling, eller vad vi ska kalla det för det. Så det har inte riktigt lyft de senaste åren och heller inte under senaste VM 2016 i Riga. Men Martin Östholm är ju en så pass etablerad spelare, en spelare som man ska kunna ställa oerhört höga krav på, vilket jag tror att Mikael Hill har full koll på att han kan göra, så att därför så tar han med honom för att man vill ha en Martin Östholm i form till ett VM, och då måste han få tiden på sig att hitta den formen, både i klubblag och i landslag.
Just det, de här schweiziska spelarna, främst Johan Samuelsson, lagkaptenen som är i Schweiz och spelar, han var ju med också i finkampen. Vad tycker du om hans roll? Är han lika given? Jag menar, det är inte samma motstånd som han får möta där som i Sverige.
Nej, och där är jag väldigt kritisk mot, inte minst när det kommer till ett annat exempel i Kim Nilsson. Men om vi börjar med de spelarna som är i Schweiz just nu, så tycker jag inte att de har varit, deras bortavaro från svensk toppinnebandy är inte så, har inte varit så lång än så länge. Så jag tycker fortfarande att de håller. Går tiden däremot ännu mer och att de tar ytterligare ett år i Schweiz och sådär, då kommer det att märkas mera. Så att jag tycker definitivt att både Rasmus Sundstedt och Johan Samuelsson håller för landslagsspel. Ingen snack om saken. Däremot en spelare som nu börjar komma in på ganska många säsongers bortavaro från svensk toppinnebandy, det är Kim Nilsson. Och jag kan inte begripa hur han kan bli uttagen hela tiden i ett landslag där vi försöker bedriva elitverksamhet, där alla strävar mot att vinna SM-guld. Men han harvar runt i allsvenskan. Jag kan inte begripa vart är kravställningen i ambitioner hos en spelare. Det är för mig en gåta. Sen så kan man ju säga vad man vill. Om man vänder på det till fotbollslandslaget då, att då ska inga allsvenska fotbollsspelare typ få vara med i landslaget. Men om du tittar på det de facto, så är det ju nästan inga allsvenska fotbollsspelare med i det svenska fotbollslandslaget.
Det är väl ungefär lika många som är med i allsvenskan i innebandy. Det är ju Kim Nilsson och typ Ken Sema.
Ja, precis. Ja, om vi tar den senaste truppen. Ja, exakt. Men du förstår vad jag menar. Ja, att det är liksom, och jag tycker inte att det är...
Ja, men du känner,
det är inte försvarbart. Det är inte längre försvarbart att ta ut honom, tycker jag.
För du har ju följt, du har ju spelat med Kim och sådär. Men märker du att Kim tappar i tempo, fart och kvalitet för att han har varit i allsvenskan? Jag menar, du har ju spelat med honom och vet exakt hur han är nu.
Ja, det märkte jag. Det märkte jag redan efter år två i Schweiz. Att han mötte inte samma motstånd på träning. Han möter inte samma motstånd på match. Det blir inte samma explosivitet. Han utsätts inte för samma hårda press som sen kommer också då när man möts till exempel, ställs mot Finland i internationella sammanhang. Och då blir han inte alls lika explosiv som han var tidigare. Hur mycket han än tränar och hur mycket han än kör på gymmet och ute i spåret och löper med och så vidare, så kommer den explosiviteten man får genom att dagligen få möta de bästa, den får han inte där, och det märks nu.
Jag lyfter en annan, för jag har läst på Twitter och så sen då mina kära poddkollegor då med Albin Skur och Jesper Gribe, de säger det att de förstår inte varför Robin Nilsberth är i landslaget fortfarande. Vad tycker du om jag bara slänger ut deras statement och så får du ge ett gensvar?
Ja, men jag kan ge dig gensvaret att han är en gedigen lagspelare. Han gör jobbet jäkligt hårt. De får gärna komma fram med en bättre rightback som gör jobbet på samma sätt. Har samma professionella inställning till innebandyn som Robin har. Som ständigt och jämnt är på hugget, både på och utanför planen, med att vara en stor hjälp till att bygga lag och hitta någon sorts lagsammanhållning. Och han är jätteviktig för den här truppen, och det tror jag är någonting som de grabbarna inte riktigt har koll på, hur viktig och hur seriös och hur bra Robin Nilsberth är för det svenska landslaget.
Sen, jag har två raka frågeställningar här som jag vill att du ska ställa dig till. Till det första då Linköping. Att man har kollat till poängligan, så är Mattias Jendrisak där uppe, Fritzell är där uppe och de har Felix Landwehr där uppe. Och skulle man tro att Andreas Harne skulle få så här snabbt koll på det här Linköping som alltså tappat Tobbe Gustafsson, Christian Mattsson? Det är ganska rejäla tapp och det är inga stjärnor nyförvärven som de har slängt in direkt.
Men det är ganska rejält duktig tränare de har fått in också.
Ja, verkligen.
Kan jag bara säga. Han är ju kanske en av seriens bästa. Han har koll på så otroligt mycket detaljer. Jag vet att han jobbar väldigt, väldigt mycket på det personliga planet med spelarna i Linköping, där han liksom använder sig av personliga samtal, där han liksom erbjuder extra coachning för vissa spelare och är verkligen på en nivå som är något helt annat än vad vi kanske tidigare sett i innebandy i Sverige. Han tar det till en som sagt en helt ny nivå, och det tror jag har gjort Linköpingsspelarna väldigt gott, och man har fått in en tränare som ser varje individ, vilket jag tror man har saknat lite grann i Linköping tidigare, med ett lite tuffare ledarskap som Asta hade där då, Johan Astbrandt, som hade laget tidigare, som körde sitt eget race lite grann, tog sin egen väg, och det kan vara bra i vissa stunder, men det känns som att Linköping är en mer känsligt lag som behöver den här typen av coachingen som Harnes kommer in med nu.
Framtida förbundskapten kanske?
Oh ja, han är absolut ett namn för det. Det blir han och KJ som tar över det sen.
Karl-Johan
är det så.
Jajamän. Nästa fråga då. En grej som är lite prekär ändå, får man ändå säga. Vi har en situation där det är ett VM för damerna som stundar i Bratislava, och i det så är det alltså då en förbundskapten i Andreas Lundmark som ska snart gå över till herrlandslaget. Vad tror du, kan det vara ett problem att, liksom, att man har en nästa uppgift så pass klar att det kan störa i uppladdningen inför ett VM?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Vem ska det störa, tänker du?
Jag tänker spelarna kanske, att han kanske tappar lite fokus och att det kanske missas några detaljer, några procent fokusering kanske försvinner.
Men då tänker jag att han har ungefär 200%, eller hur många de nu är i den där staben exakt, men han har ju två stycken fantastiska assisterande som är otroligt noggranna och säkert snappar upp precis allt som Andreas eventuellt mot all förmodan skulle missa på vägen fram här nu, de här veckorna höll jag på att säga, men de här månaderna som är kvar till det är dags för VM. Just när det kommer till Andreas så är han ju en väldigt professionell tränare som gör allting väldigt, väldigt noggrant, eftertänksamt. Så jag har svårt att tro att han ska vara någon annanstans i tankarna än att han ska vinna ytterligare ett VM-guld med damerna. Och just när det gäller damerna så tror jag samma sak, att på något vis vill man vill avsluta det här snyggt för Andreas skull, för jag tror att Andreas har gjort väldigt, väldigt mycket bra saker för det här damlandslaget.
Då tackar vi Patrik för hans medverkan här i podden. Jag antar och gissar att Patrik kommer att dyka upp i podden mer här under hösten. Han är ju trots allt den jag vänder mig till när jag vill att någon ska tycka någonting, och framförallt när jag vill ha insyn i saker som jag helt enkelt inte förstår mig på. Och det är en hel del, så därför blir ofta Patrik det första samtalet. Nu vidare från en som tycker väldigt mycket till en som får försvara Sveriges färger. Blått och gult, Mikael Hille, förbundskapten, som nu får chansen att gästa Plastpodden. Eller får chansen, det är jag som ska tacka så hemskt mycket för att han vill vara med. Men hur som helst, Mikael Hille, förbundskapten för svenska herrlandslaget. Hille, välkommen!
Ja, men tackar.
Jag skickade ett sms och sa det att kom på några roliga grejer som du har hört mig säga, då kan vi få lite dynamik. Kom du på någon sån här kul så här, nu är Lindberg riktigt ute och cyklar?
Ja, det finns ju en odödlig som jag tror du håller allra högst upp på listan. Det var väl när du skulle intervjua Ritola i Modo för ett par år sedan på engelska. Det är väl den man kommer på rakare mannen. Så har jag inte så mycket på dig faktiskt. Jag tycker du gör ett bra jobb.
Ja, både tråkigt och kul. Tack så mycket för det. Men ja, den kommer jag få leva med tills gravstenen kommer upp. Ja, men ja, då var det inte så farligt. Men då,
nej,
jag tänkte
inte.
Det mer vara någonting innebandy du har tänkt så här. Jag tycker att det är bra att vi har lite högt i tak. Det kan vara lite brist på det ibland, och då kanske det är bra att man kan erkänna sig.
Det är väl jätteviktigt att vi har högt i tak. Vi behöver ju åsikter i den här sporten, så liksom av flera anledningar, men framförallt för att vi ska ta steg framåt med vår sport, så då behöver vi höra vad folk tycker och tänker, inte att man pratar runt om diverse ämnen, utan man pratar rakt till varandra istället.
Ja, absolut. Det är bra att vi kan lyfta frågor som alla funderar på. Sen säger jag inte att alla kanske alltid måste få säga sitt om allting. Det kanske inte blir så att debatten blir bättre, men i alla fall att man kan ta in influenser från olika håll.
Precis.
Vad gör du nu när det inte är VM-år? Jag förstår att du är EFT och förbereda, men vad händer för dig när det inte är VM-år?
Ja, just nu har varit uppe i ett stort sjok med att vara ute och titta på matcher och besöka klubbar och så vidare. Det handlar om att skaffa sig ett underlag, framförallt vad vi har för spelare som som är med i konkurrensen och hur de står sig i matchsituation. Men också vara ute på att skaffa, som sagt, hitta influenser till hur vi ska spela. Hur jobbar man i klubbarna? Jag har haft många samtal med tränare och så vidare. Så att det är det som är det dagliga arbetet. Vi har så snart som imorgon så har vi en elittränarträff på förbundskansliet uppe i Solna. Så jag håller på att förbereda ett arbetspass till det också. Eller förbereda det klart faktiskt allerede. Men annars är det efterarbete från Finnkampen och det är förarbete till EFT. Det är väl egentligen så det ser ut emellan en samling. Plus att man ser en väldans massa matcher.
Jag misstänker nu, men du känns som en person som drivs av utveckling. Alltså, vad behöver man utveckla som tränare i innebandy? Alltså, innebandysporten är ju relativt ung och det finns mycket att utveckla. Men just som tränare, vad behöver tränarna utveckla mest just nu?
Om vi pratar spelet och pratar den inhemska ligan så är det ju tempot och intensiteten i matcherna som behöver gå upp om vi jämför med det internationella spelet. Och när vi pratar tempo och intensitet så kan ju det vara allt ifrån hur man sätter fart på bollen, hur man gör sig spelbar, hur man bromsar in tiden för motståndarna. Så att intensitet och fart behöver inte bara komma snabbt till avslut, utan det är också korta ner tiden som motståndarna har med bollen. Där har vi ju lite att jobba med på den nationella nivån. Men faktum är att jag tycker att det går framåt. Och höstsäsongen har ju sett väldigt lovande och intressant ut.
Jag har ju en liten tyckare där som är, du är säkert inte helt rätt man. Det finns säkert andra som ska bedöma vem som gör vad och så. Men är det inte jättekonstigt att domarchefer och domarna sätter nivån på hur spelet i SSL ska sättas? Känns inte det som att, alltså, om vi vänder på det, är det inte så att ligan där klubbchefer, tränare och men de aktiva klubbarna, visst är det väl de som ska sätta egentligen så vart nivån ska vara? För jag driver tesen vidare lite grann. Jag är ju väldigt mycket inne på det här att landslagsinnebandy är mycket mer underhållande än SSL. Och just därför tycker jag det är jättekonstigt. Hur kan det vara så att domarchefer och domarna ska sätta vart nivån ska vara? Ska inte tränarna göra det automatiskt? Eller inte tränarna, utan klubbarna ska sätta det. Eliten ska sätta domarnas agenda, så att säga.
Det är väl så att det är ett arbete som är igångsatt just på detta området där man tittar på hur vi ska utveckla bedömningsnivån. Och där finns det är ju Ulf Hallstensson är ju anlitad av förbundet för att jobba med SSL-utveckling. Jag vet att det är en av de frågorna som han jobbar med, och det är ju domarsidan är ju inkopplad naturligtvis på det här. Så att jag tror så här att vi måste ha med hela familjen, både tränarkåren och domarkåren ska vara med och tycka till om hur spelet ska se ut. Och som sagt, jobbet är igång. Jag fick en redovisning förra veckan om lite vad som är på gång att hända, så att det kommer nog att röra på sig framöver.
Vad är då på gång att hända? Alltså, kommer det att bli en mer, alltså nu säger vi fysisk sport, men du vet ju vad jag tänker på. Vi har haft den här diskussionen, nu kanske inte alla lyssnare förstår allting, men just det här att innebandyn internationell liksom är en Sverige-Finland match i intensitet, kamp och fysisk nivå går liksom inte att matcha i SSL. Den är extremt sällan att det händer i alla fall.
Ja, och så där är det väl i samtliga sporter. Går du till en handbollslandskamp eller en hockeylandskamp så är det ju ofta ett högre tempo där än vad det är i en klubblagsmatch. Jag tror inte det skiljer sig jättemycket om man gör jämförelser från andra sporter. Men det man vill komma åt är väl att få upp ett tempo och ett flyt i matcherna först och främst. Vi ska inte skriva om vår regelbok utan titta på hur vi kan få ett bättre flyt i matcherna. Det är väl det som är den första grejen som har diskuterats.
Jag tycker det är intressant att veta vart sporten är på väg i alla fall, och jag är väldigt glad att SI och Svenska innebandyförbundet har kommit överens om avtal, att man kan enas och föra sporten framåt i alla fall.
Ja, absolut, det är jätteviktigt.
Om vi hoppar in då på landslaget, du tog upp en trupp i förra veckan, och då ska jag alla tycka till höger och vänster. Brukar jag säga det att skitsamma höll jag på att säga, men det är ju faktiskt så att det är ju väldigt många som tycker saker när du tar ut en trupp och alla andra förbundskaptener innan dig och även de som kommer att komma efter dig. Men vissa spelare väcker ju verkligen reaktioner, och jag tänkte att då får väl du bemöta kritiken. Jag har faktiskt haft med Patrik Åhman här bara för en minut sedan, och han säger det, han kan inte förstå hur Kim Nilsson fortfarande kan vara aktuell för landslaget. Vart är ambitionsnivån? Och hur kan då Kim vara med? Alltså jag, man ser på planen att Kim har kvaliteter. Men är det inte också en professionalitet och ja, helt enkelt strävan att vara med i toppen som kanske också ska finnas i ett landslag? Vad tänker du?
Ja, så länge vi ser att Kim är med och om vi börjar på den änden vad han är idag, vad han presterar när han är med oss, så har vi spelare som kan tillföra ett landslag, så tycker jag de ska spela där. Ser vi att det är en nedåtgående trend att just i Kims fall att spelet i allsvenskan som det handlar om i det här fallet inte riktigt matchar upp så han håller nivån, då kommer han ju inte vara med. Det är en ganska enkel kombination, men vi såg ju så sent som i somras här i World Games när han skjuter hem finalen mot Schweiz med ett världsklassmål. Det var väldigt få som ifrågasatte att han var med då. Hans ambition är ju att ta upp Kalmarsund i SSL. Och det är en nog så tuff utmaning. Men visst, jag ser väl problemet att han spelar matcher i ett lägre tempo än övriga killar jag har med i truppen. Det ska jag inte sticka under stol med. Men så länge han presterar så har jag inget problem.
Det var väl ganska få som klagade under VM också, med tanke på att han var väl kanske den som var bäst under VM.
Ja, precis. Och tittar vi och backar vi som sagt till World Games, som kanske sportsligt sett är den bästa turneringen som har spelats innebandy någonsin, med 12 utespelare och 2 målvakter. Alltså bara de bästa av de bästa. Så han skadade sig på uppvärmningen innan gruppspelsmatchen mot Schweiz. Vi vinner med 3-0, han gör 2 mål och 1 ass. Står över semifinalen för han kan inte gå. Och då är det ett dygn kvar till finalen. Killarna får bära upp han till matsalen för han kan liksom inte stödja på foten. Sen lyckas Henke Turner lappa ihop foten och han går in och avgör finalen där. Är det ett problem att han håller för dålig klass då har vi... Nej, det är inte så mycket att diskutera just nu. Men vi får se vad det tar vägen. Det är ju en utmaning som han har och det vet han om.
Det där vill jag höra med om. Den där hade jag faktiskt inte alls koll på att det var så illa med Kim.
Nej, det var ju så väldigt många som inte visste om att det var en landslagsturnering i Polen i somras. Så att jag förstår det.
Ja, nej, men det är klart att det är inte kanske den vanligaste tiden på året då det spelas ett mini-OS eller vad man ska kalla den där turneringen.
Precis, nej, det var ju första gången vi var med på riktigt. Nej, men han stukade foten på uppvärmningen innan vi möter Schweiz. Den här turneringen spelades ju över 3 dagar. Och vi spelade 2 matcher på dag 1, semifinal dag 2 och final dag 3. Och innan kvällsmatchen då, som var vår andra match dag 1, så stukade han foten och liksom... Får bära sig ut i omklädningsrummet, får lappa ihop foten. Ta sig igenom matchen och som jag sa, gör 2 mål och 1 ass. Så vid 3-0 så plockar vi av honom, får spara honom till semifinalen. Men det är ju inte ens aktuellt att han ska kunna spela semifinalen. Och som jag sa, på morgonen när vi ska käka frukost så får killarna hjälpa honom upp för trappan.
Och ändå kan han spela sen finalen?
Dagen efter, ja. Och alltså vi har... Vi har alltså under dagen då, jag för mig det var lördagen, så har vi kollat flyg och liksom möjlighet att ta ner en ersättare. För vi hade ju ett antal timmar fram innan matchstart, så har vi en möjlighet att ersätta den här spelaren. Vi har kollat flyg och alltihopa, för vi är helt säkra på att han kommer inte spela finalen. Men då säger Henke Turner, vår fysio, säger, ja men alltså ge mig en liten chans här då. Titta på det här och vi bestämmer 15 minuter innan matchen ska spelas. Då har ju tåget redan gått och plockat in en ersättare. Men 15 minuter innan finalen ska starta så stämmer jag med Kim och då vill han göra ett försök i alla fall. Och jag tror han säger något i stil, foten har aldrig känts bättre. sen gör han 5-5 på ströff på slutsignalen i andra perioden och sen avgör jag med 6-5 med ett världsklassnummer i tredje perioden. Häftigt. Så att så nära var det att han inte spelade.
Och med andra ord, då har fysion den klaraste platsen i landslaget efter det.
Ja, typ så.
Ja, men kul att få lite bakgrund på det, för det visste jag inte om att det var så allvarligt. Vi återvänder till landslagstruppen då, och så kollar vi till några som har kommit in. Fritzell har ju kommit in till exempel, och han har ju liksom Linköping startat väldigt inspirerat under Andreas Harnesk.
Det stämmer. De har väl ändrat lite i sitt anfallsspel, vilket gjort att Gustav har verkligen blommat ut. Spelar en intressant omgivning där med Matej Jendrisak och Johannes Jokinen, som De skapar ju målchans i princip varenda gång de är inne på banan. Och Gustav är ju en viktig del i det pusslet och har ju hittat, ja, som sagt, hittat en växel till i sitt spel. Jag tycker han är en väldigt vass avslutare som både kan avsluta över den klassiska ute i fickan men också dyker upp inne i boxen och gör mycket mål därifrån. Så att, jag tycker han har tagit steg som är intressanta och varit en av de bästa spelarna om vi tittar på forwardsfronten i ligan i höst, i mitt tycke.
Och så Jonathan Nilsson då, som har ju stått på tillväxt i Helsingborg här under några år. De började ju säsongen väldigt starkt men åkte på en rejäl smäll mot Falun här senast. Men vad säger du om Jonathan Nilsson?
Ja, han fick väl något mini-genombrott där för blir ett och ett halvt år sedan när Helsingborg mötte Storvreta i slutspelet. Han fick vikariera för Linus Norgren som var borta och gjorde det väldigt bra.
Räckte ja, väl den inte matchen minns jag verkligen.
Ja, precis.
I Fyrishov, den gjorde jag.
Exakt. Och ja, har väl egentligen jobbat vidare därifrån. Jag har haft med eller har med honom i Guldsteget, vårt talangutvecklingsprojekt, och följer honom på ett nära håll hur han målmedvetet har jobbat med sin innebandy och ja, har tagit tog steg förra säsongen. Var kanske något ojämn förra året. Han hade väldigt höga toppar, sen var han borta ett tag och kom tillbaka igen. Men nu har han ju börjat på ett väldigt starkt sätt. Och det här var väl ett ypperligt tillfälle att ge honom chansen nu när han är ett riktigt bra slag.
Mm. Hur resonerar du att Alexander Galante Karlsson, ska han ändå matchas i en sån här turnering? Jag menar, han är väl så given om någon i det här landslaget med tanke på hans skada i hälsenan.
Ja, jag pratade med dem en hel del, men vad jag förstår så ska det inte vara något bekymmer nu. De fick väl ordning på det lagen till Champions Cup och sen åkte han ju på feber veckan efter, så han missade ju matchen mot Örebro, men han är väl tillbaka. Om han är helt hundra vet jag inte, men hur han ska matchas det behöver vi ju stämma av innan om man ska spela. Jag utgår ifrån att komma till samlingen så är man tillgänglig för alla matcher, det är en grundtes, så jag har fått klartecken på Alex, så jag räknar med honom. Sen om vi behöver matcha honom eller inte, det är en annan femma, men de här pojkarna brukar inte vara jättesugna på att stå över matcher för skojskull, utan de vill spela allt de är med.
Är det självklart att Galante och Enström ska spela tillsammans?
Så här långt är det ju det. Jag tycker de funkar alldeles utmärkt i klubblaget. Och nu vet jag att de har fått spela i Särna och matcha efter Champions Cup, men jag tycker de gör det så bra. De avgör SM-finaler, de avgör Champions Cup-finaler tillsammans. Så att och var ju också då väldigt bidragande i World Games-finalen här i somras och kliver fram med något viktigt mål i slutet på andra perioden. Så här långt så tycker jag att det är givet. Sen ska vi inte låsa fast oss vid det, för det blir lite jobbigt om någon av dem blir skadad eller sjuk eller får förhindra på annat sätt.
Nu förstår jag att det är svårt att lägga kritik till en före detta förbundskapten. Men jag och Patrik Åhman och vi som var och Korsa och gänget som var på VM, vi tyckte det var jättekonstigt att man särade på dem i slutet på VM. Kanske inte minst då i finalen. Vad tänker du där? Du var ju på plats. Du var ju till och med gäst i studion.
Ja, precis. Framförallt så ska man väl veta att Janne Uffe då, som hade hand om laget, var de som hade bäst koll på läget vad deras lag behövde. Och jag vet att Rasmus framförallt kämpade med en fotskada. Sen varför man valde som man gjorde, det kan ju inte jag svara på. Jag har inte pratat med dem om det, men de hade säkert på fötterna för det beslutet.
Rightarbackar, du har med Kasper Hedlund och med Robin Nilsbert och du har med Kalle Kostov Bredberg.
Och Rasmus Sundstedt.
Rasmus Sundstedt, då. Du kör Rasmus som back då, om andra ord.
Ja.
Hur gäller det Johannes Larsson? Körde honom så forward då med den? Han har ju spelat mycket med Kim Nilsson och Johan Samuelsson.
Ja, men han är tänkt som forward i utgångsläget. Sen fördelen är när man har med en sån kille som Johannes så kan man ju fråga honom på vilken position som helst. Jag tror det var på EFT i våras, då spelade han väl på alla positioner. Och han bara kör ju. Liksom säger man till honom, kan du tänka dig att spela högback? Ja, jag är bara glad om jag får spela, så att det är inga problem med honom. Så det är ett bra verktyg att ha. Det är väl innebandyns Magnus Erlingmark på något sätt. Håller väldigt, väldigt hög klass på alla positioner.
Ja, det är svårt att tycka illa om Johannes. Dessutom är ju världens härligaste människa dessutom.
Ja, verkligen. Nej, det är 5 stjärnor på honom.
De andra då som ville lyfta lite frågetecken här. Jag läste av lite grann, jag kollade lite Twitterflöde och så där vad folk tycker. Och de som reagerar mest, det är väl egentligen, jag kommer till några spelare här, men jag börjar med Jonas Svan till exempel.
Ja.
Jag har ju följt Jonas många år, men det är ju en kontringsspelare. Behöver Sverige en kontringsspelare?
I allra högsta grad. Jag hade ju kunnat göra det lätt för mig att ta ut topp 20 i poängligan. Så då hade man ju varit helgarderad för alla tyckare. För då rymmer man ju alla de här som man får kritik för att man inte tar ut. För man vill ju ha med alla poängplockare. Men när du bygger ett lag så kan du inte ha likadana spelartyper på alla positioner. Du kan inte ha 3, 4, 5 som spelar exakt likadant. Utan du behöver ha spelare som, eller formationer som kan stå för lite olika typer av spel. Och det är synd att vi inte sände med bild, för att då hade vi kunnat ta upp ett klipp från i somras när Jonas spelar med Galante Enström, Kasper Edlund och Mattias Samuelsson när vi rullar runt på checken i anfallszon. Ja, vi har nog bollen 1 minut i anfallszon när det slutar med att han rullar in en backhand under målvakten. Så att, jag håller inte riktigt med om att han bara är en kontringsspelare. Jag tycker han är mer än så, även om han spets sitter just i kontringsspelet.
Mm. Nästa frågetecken, Rasmus Sundstedt, nu var inte han med i finkampen, men Johan Samuelsson också, de spelar i Schweiz, det är inte riktigt samma kvalitet på den schweiziska ligan som SSL. Är de fortfarande givna? För de har ju varit givna under väldigt lång tid och Johan är ju dessutom lagkapten.
Ja, så här, det är ju lätt att säga, men det är väl ingen som är given, men så länge de håller ju en hög nivå alltså. Och Rasmus som back tycker jag är jätteintressant. Nu får han spela center i klubblaget, det är kanske inte helt optimalt. Men så länge jag inte är bevisad motsatsen på att de inte håller, så är de definitivt med och konkurrerar i allra högsta grad. Och att Schweiz inte håller, att schweiziska ligan inte håller samma kvalitet, det är ju ingenting att snacka om. Vi har ju världens bästa liga här i Sverige, men det är ju ingenting som säger att man inte kan göra bra ifrån sig där nere.
Mm. Hur följer du dem? Är du nere och tittar och ser du på video? Hur följer du de spelarna?
Det är framförallt på webbsändningar. Jag har inte haft möjlighet att åka ner. Den enda utrikestrippen jag har tagit, det har varit på Champions Cup till Finland för ett par veckor sedan. Men målet är ju att besöka både Schweiz under säsongen och den finska ligan och titta på hur det ser ut, även om vi inte har några svenska spelare på plats där idag.
Jag rekommenderar november månad då Sverige möter Italien i Milano, kan du göra en sidoturné.
Perfekt, jag tackar för tipset.
vi kollar till de andra. Jag hörde bland annat mina bloggkollegor eller på scenen då, till jag som är kansa. Men istället då poddkollegor, de här innebandysurgrabbarna, Albin och Jesper, de ifrågasätter, de tyckte det var väldigt konstigt att Robin Nilsberg skulle vara med i landslaget. Jag ser bra styrkor i Robin och Åhman hyllar honom väldigt mycket. Vad känner du där? Vad är hans status?
Ja, för det första så är det här en väldigt återkommande fråga. Nu har jag inte uppdaterat statistiken, men i mitten på förra veckan så hade Robin Nilsberg bäst plus minus i hela ligan. Då hade han varit inne på 1 insläppt mål totalt i seriespelet. Nu har jag inte uppdaterat det med de sista matcherna här. Den femman där med Robin och Albin Sjögren har ju varit Storvretas ledande femma under hösten. Robin åkte på en skada som ni säkert minns i slutspelet mot Falun. Testade ändå åka med på EFT. Spelade en match där, funkade jättebra den matchen, men sen höll inte foten för den andra matchen han skulle ha spelat, så han hade ju ganska stora problem med sin fot under sommaren, men är tillbaka i full form igen, så att inga frågetecken där. Så nej, det gäller som jag sa, det går inte bara att ha en typ av spelare på alla positioner då. Så att Robin har gjort en väldigt bra höst.
Väldigt intressant statistik där också. Mm. Vilken spelare får du mest kritik för att den inte är med?
Inte med?
Ja, alltså vem får du höra mest? Är det någon specifik
spelare? Ja, så mycket kritik som jag fått av dig nu. Det har jag inte fått totalt.
Kritik, jag ställer bara frågan för att jag vill...
Ja,
jag
du lindade in det så fint och sa att det var alla andra som frågade dig istället.
Nej, alltså jag har slutat tycka om såna här saker. Ja. Jag fokuserar på att kommentera och göra journalistik.
Ja. Nej, jag vet faktiskt inte vem man får mest kritik på, vem som inte är med. Det är klart, det blev ju ett hallå här med Omar Aldeb som hade en fantastisk vecka, gjorde 9 poäng på 2 matcher. Och det, då är ju, för det första, Omar är ju en jätteintressant spelare som högst sannolikt kommer spela i landslaget över tid. Det är bara frågan när det är dags. Och det är klart att gör man då 9 poäng på 2 matcher så blir det ju ett eko direkt. Så att det är väl det jag har fått mest frågor om. Varför han inte är med.
Mm. Hur väger man den balansen? För jag tycker att, alltså att vara i landslaget ska ju vara någonting som man ska vara extremt stolt över. Och det är väl kanske en självklarhet. Men hur väger man upp att antingen låta folk testa alternativt att landslaget ska vara landslaget? För vissa säger ju också så här lite grann att ja, men är det ett mellanår där det inte är VM, ja, men låt några grabbar prova. Mm. Men jag menar, hur ofta ser man att Messi han vilar ju inte från landslaget för att någon annan vill testa.
Nej, och det är väl det. Det är väl egentligen det du har frågat. Varför Kim, varför Galante, varför Nilsbert och så vidare med Johan Samuelsson och Rasmus Sundstedt. Jo, vi har en stomme i landslaget som är väldigt, väldigt bra. Och sen så finns det ju alltid, får man ju titta, så att för det första ska de ju vara i form liksom att prestera på hemmaplan, det är ju en grundplåt, men vi har ju en väldigt stark stomme i landslaget. Men sen har vi också, har det visat sig framförallt under våren och nu under hösten, att det kommer lite andra nya killar som är med och knackar på dörren, och då får man inte vara rädd att ge dem chansen. Så att det är ju ingen prova påverkstad vi håller på med, men samtidigt så ligger det ju någonstans i mitt uppdrag med att slussa in lite nya namn för framtiden, så att vi har en större bas av spelare att plocka av när det är dags att ta ut VM-truppen om ett år.
Och sen då sista grejen som jag skulle vilja surra om, det är ju det att nu har jag gjort det till en så här, nästan lite skämtsam grej om hur mycket jag hyllar Christer Savonen, men just det här med att med Classics första femma, nu är ju inte Nico Salo kvar där, men att ni fick byta så att Galante och Enström och de inte fick möta dem i Champions Cup. Hur stark är den kedjan egentligen, du som är tränare, du som förbundskapten och verkligen kan se styrkor? Är den så bra som man ser den vara, eller är det bara det att den är lite överhåsad?
Nej, jag tycker det är en väldigt bra femma. Det var ganska intressant när man kom till Champions Cup och fick se att de inte spelade, de här killarna, tillsammans, utan de används i landslaget tillsammans. Och Nico Salo är ju numera också Helsingborg, så att vad de visade där var ju inte ens Classics första femma, utan då gick de ju blandat i 2 formationer. Men visst, det är en väldigt bra femma. De spelar ju på ett sätt som är svårt att komma åt dem. De är väldigt bolltrygga allihopa. Rör på fötterna på ett bra sätt. Och, ja, de är tuffa möten.
Är de i klass till och med Faluns första femma?
Nej, Faluns första femma är bättre.
Mikael Hill alltså. Ja, sista snackisen då. Jag slog ett samtal till Kjetil Kronberg. Jag var faktiskt bara tvungen att få veta hur det är att få efterlysa blad på Twitter och Facebook för att kunna fortsätta sin karriär. Kjetil säger det faktiskt rakt ut, att hade han inte fått tag i några blad, då hade han slutat, för att det hade inte gått att spela med någon annat. Han har spelat sedan 2006 med samma blad. Och så här har jakten varit på de här innebandybladen för Kjetil Kronberg. Jag tänkte ju som så att vi måste ju reda ut det här med bladfrågan. Hur går det med dina blad?
Jo då, det går framöver, alltså absolut. Jag har hade lite panik där faktiskt. Jag var ganska orolig, för jag hade bara 3 stycken kvar. Jag 3 nya och så ett par som var riktigt utnötta, så man började liksom att jag blev lite orolig för att det skulle ta slut. Men nu ser det lite lysare ut faktiskt. Nu har jag säkert skrapa upp, ja, men 10 blad till. Så.
Hur kommer det sig att du så fäst vid just de där bladen? Jag menar, de är ju antika, de där.
Ja, men de har funkat bra för mig alltid. Sen jag började lira med dem för 10-11 år sedan. Da var det liksom i sortimentet til junior, da så var jo det var jo det bladet der fortsatt ja, fortsatt i sortimentet i hvert fall. Så ja, da testet jeg det da når jeg begynte å ja, liksom holdt fast ved det. Så lenge det har funket, jeg har aldri testet noe annet, så bare blir det så.
Hva hadde hendt om du ikke hadde fått tag i några blad? Hadde du sluttet da, eller hva hadde du gjort da?
Ja, da det. Jeg skal vel klart slutte nå uansett, med tanke på at man begynner å bli litt opp i året. Men, nei, men jeg forstod jo det at jeg hadde jo tre blader kvar, liksom, men jeg forstår jo at det finnes jo alltid noen som har noe der ute. Og da fikk vi utrolig bra respons også. Når Urban la ut en efterlysning av det. Men det var, nei, lagt da. Ja, jeg måtte kanskje ha gjort det.
Ja.
Jeg tror det har blitt svårt å bytte blad i alle fall.
Er det så svårt å bytte, altså?
Ja, jeg har aldri testet, men.
hvor mange år siden er det der bladet kom?
Nei, det vet jeg faktisk ikke. Det var i sortimentet når jeg kom til Sverige 2006 i hvert fall. Men jeg har ingen aning om når det kom faktisk.
Men det fanns aldrig på tapeten att byta?
Nej, faktiskt inte.
Ja, det är härligt att du kan vara konservativ och hålla fast vid det som har funkat.
Jo, ja, men det är viktigt tycker jag.
Så bladkrisen är över?
Jo, den följer som den är under kontroll faktiskt. Alltså, nu kan man byta blad utan att få dåligt samvete. Det känns ganska bra. Man har varit man liksom... Man nøttet bladene ordentligt nå på slutet, når man vet liksom at man bare har tre kvar, og setter man på ett, da man bare två kvar. Men nå kan jeg bytte med godt samvitt, og det er jo bland faktisk. Når man har kjørt, ja, men, man har kjørt 6-7 måneder med samme blad, så er det dags, så begynner det å bli litt fladret og utnøtt. Så det er bra å få et nytt.
Du, hva heter bladet som du spiller med, om det er noen som ikke vet det?
Det heter, ja, det er Uniok da, så klart. Och så är det Radblad heter det. RAD.
Rad, Uniok Rad. Ja. Rad.
Ska vara svart.
Det måste det vara ja, svart
jag
också.
Jag har ju någon mörkblå som backup såklart. Jag är ju inte helt jag hade ju inte bara de där till. Jag ska vara ärlig. Jag har någon mörkblå också som jag lirade med tidigare, men jag syns det svarta är lite stivare.
Men vit hade inte gått heller.
Nej, det funkar inte.
Okej.
Okay. Var svart eller mörkblå?
Ja, ja. Du, på tal om det, har du sagt någonting? Hur många år till kör du?
Nej, jag har väl inte sagt något annat än att jag kommer till att lira i år såklart, och så kommer jag till att lira nästa år. Med tanke på att ja, detta är första, jag har tvåårskontrakt. Så jag har alltid hållit det jag lovat för Dalen och Urban, så jag kommer till att fullföra det kontraktet i vart fall, så får vi se efter det. Hvordan det funker med familie og hele den biten der, det er vel det som er det viktigste. Da.
Og at det finnes flere blad?
Ja, men jeg mener, nå er jeg jo 10-15 stykken, og det klarer jeg meg 5 år på. Jeg tviler på at jeg kommer til å lide i 5 år til.
Ja, ok.
Så det føles som en kontroll.
Första avsnittet Plastpodden säsong 2. Tack så hemskt mycket ni som har kommit hela vägen hit och lyssnat så här långt. Jag ber er från hela mitt hjärta att om ni skulle tycka att det var det minsta kul, om det var någonting som var bra med de här minuterna av innebandysnack, så dela jättegärna det här på Twitter eller Facebook. Det gör faktiskt som så att det är väldigt många som är som kan konsumera det då, vilket gör att det inspirerar mer till att göra det oftare. Så utan delningar, ingen podd, med att ni delar fler poddar. Hur som helst så hoppas jag att jag är tillbaka redan igen nästa vecka, då är det tisdag, och då kan jag bjuda på att en av gästerna kommer att vara världens bästa innebandyspelare. Nej, det är inte Christer Sävonen, det är Alexander Galante Karlström. Men ha en fin dag på er allihopa, och tack återigen för att ni har lyssnat. Ha det gött och njut av den innebandy som spelas. Det är härlig kvalitet på SSL som har dragit igång så här långt.